Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå, hallå alla mina underbara, älskade, fina Podmi-prenumeranter. Hur mår ni? Jag mår bra och jag är så glad över att ni fortsätter lyssna på min podcast. Vecka ut och vecka in. Och ja, utan er skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan. Så jag är så tacksam över att ni fortsätter att prenumerera på Nemo möter en vän och Podmi för den sakens skull. Det är så himla fint och det gör mig så glad. Och ja, jag har sagt det här förut. Vi gör det här tillsammans. Avsnitt 440 är här och veckans gäst är artisten Andreas Weise. Och jag ska vara helt ärlig med er nu. När jag var på väg till den här inspelningen så tänkte jag att det här skulle bli ett ganska ordinärt avsnitt. Ett vanligt avsnitt. Varken jättebra eller särskilt svagt heller. Mitt emellan helt enkelt. Jag hade nog en känsla av helt okej liksom. Men när jag lämnade studion så var jag helt uppfylld av vårt möte. Det var så kul, så varierande, så lustfyllt och så speciellt. Jag och Andreas är ju väldigt lika på många sätt, så kemin var verkligen outstanding. Så ja, summa summarum, detta blev ett av de bästa avsnitten på mycket länge. Det här vågar jag lova. Och missa för guds skull inte Andreas nya skiva som heter The Circle och den släpps nu i dagarna. Ja, jag heter Nemoidén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nog om detta, nog om mig, nog babblat. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 440 av Nemo möter en vän. Och här kommer han nu, Andreas Weise. Men först en liten jingel.
Ja, det är väl skönt.
Ja. Ja! Hej, Andreas Weise!
Ja!
Hej.
Hej.
Hur är läget?
Det är bra. Mm. Eller ja. Jo, det är bra.
Tack för senast.
Tack själv.
8 år sedan.
Ja. Vad fan har du varit?
Var har du varit de här 8 åren i mitt liv? Du ska vara i mitt liv.
Jag vet. Ja. Men nu är ju det igen.
Ja, så hängde härligt. Vad heter det?
Jag har bytt blöjor i 8 år, känns det som.
Jag har bytt blöjor i 5 år.
Ja, 5 år blir det ju, exakt. Fick du barn då också?
Min första flicka, ja precis. Mm. Min första flicka fyller 6 nu om 3 veckor. Och min andra flicka fyllde faktiskt 3 häromdagen.
Jävlar.
Och du har 2 också.
Mm.
Och hur gamla?
Vad jag vet. 2. Ava är 5,5 snart.
Mm.
August är 2,5.
Ja, men det är typ som samma ålder då.
Ja.
Det känns ändå som att du har en sa han och suckade, tog en klunk kaffe. Det känns ändå som att du har en aura kring dig att det eventuellt kan finnas barn i världen någonstans där som också är dina.
Ja, jag är ganska säker på att det inte är så, men många gillar idén om att det skulle kunna vara spännande, men min tjej blir inte lika glad när jag skämtar om det.
Kul att jag också säger det.
Ja.
Sten, möt glashus.
Ja, du har 10 säkert.
Ja, men det skulle inte förvåna mig. Usch, vilken hemsk tanke att tänka på det. Låt oss inte dröja vid det.
Nej.
Nej. Som sagt, det var 8 år sedan sist vi poddade. Du var ju faktiskt en av mina första gäster i podden, vilket är ganska fint.
Det tycker jag också.
Lite cirkelslutning här.
Ja, det är det ju.
Minns du vart vi satt då?
Ja, jag minns att det var på en ganska oklar plats. Jag gick runt och frågade också, du ska hit sen? Nej, den gatan finns inte. Nej, men det var lite oklart.
Vi satt på ett ställe som ändå var ganska mycket i samklang med den platsen jag var i livet just då, kan man säga.
Uh-huh.
Det var innan jag blev nykter och vi satt på nivå 22 på Kungsholmen. Kommer inte du ihåg det?
Nu minns jag. Jo, vi satt på någon bänk. Eller...
Ja, otroligt ändå.
Jag minns bilden vi tog. Mm. Det var en klassisk sån här 2015-bild med tummen upp. Nu börjar karriären.
Sen Sveriges, eller fast Stockholms sunkaste pub. Ja, men det är nya tider nu.
Fast det jag tycker är kul är att jag får komma tillbaka. För att det är en grej var med en tidig podd som man inte vet var den är på väg. Och nu när podden är så stor, så är det, för oftast får jag vara med. Det tycker jag är lite kul. Även om det är negativt. Men jag får ofta vara med när poddar startar, när man inte riktigt vet. Mm. Sen när podden blir bra eller stor, så här, då får jag inte samtalet. Så jag är en sån här pilotkille. Därför är det extra kul att vara med när podden är så stor.
Ja, men vad kul att du känner så. Och det lät ganska dystert dock när du säger sådär.
Ja.
Som att du liksom så här, du duger bara i början.
Ja, men ja, fast det går lite i linje med den här tidigare Andreas Weise. Där du var då och där jag var då.
Mm.
Jag, det har ju hänt en del på de här 8 åren som fruktansvärt mycket saker som har gjort att man blir man hamnar på en annan plats i livet.
Mm.
Och det är kul att se tillbaka på den personen man var, saker som hände då och hur man är idag.
Mm. Det värsta är att jag själv brukar ju faktiskt beskriva min start på min podd just som du sa, att i början hade jag viss sorts gäster.
Ja.
Jag beskrev det vid ett känsligt tillfälle att ja, men gäster som gör allt så jävla hemskt.
Ja, ja.
Och det var så hemskt, och då sa jag det till Messiah Hallberg någon gång. Han säger alltid till mig när vi träffas då, som en peak då. Men jag tycker också det är extra fint att ha tillbaka de gästerna nu. För det finns ju, det är en lång tid. 8 år händer mycket.
Oh ja, herregud. Nej, men det...
Where to begin?
Det går inte att börja, för att det är en sån... Det är så många olika resor som har tagit fart sen dess. Men man blir äldre också, så att... vi hade kunnat sitta här i 2 dagar, tror jag.
Mm.
Och podda. Men det har vi ju inte tid med.
Ja, vi siktar på runt 60-70 minuter,
ja,
tänker jag.
Ja, det är perfekt. Men då hinner vi ju...
En bit,
ja.
Ja. Men det känns ju som att du är just nu inne på någon slags... ja, men hur ska man beskriva det här? Att du ofta i ditt liv, eller flera gånger, försökt att... Jag, det här säger jag liksom med all kärlek.
Ja, ja, ja.
Och jag vill liksom formulera mig rätt. Mm. Men att du hittar din grej, hittar ditt, liksom, ditt sound. Och sen så dras du ändå tillbaka till det här som liksom är som ett ok över det här med, ja, men, julmusik, lite jazz, din pappas arv. Men du vill hitta din grej. Och nu är du inne på sån linje igen. Och jag har hört nya singer, jag tycker den är toppen liksom.
Tack.
Men hur beskriver du, är något på spåren här?
Oh ja,
ja.
Det går ju i linje hela med hela mitt liv, skulle jag säga. Jag tror att det handlar om att våga gå ut. Alltså våga bryta det där. Det är så läskigt nu när du beskrev det så, för jag har inte tänkt på det. Men det är så läskigt hur musiken och vad jag gör rent kreativt rimmar så mycket med hur jag tänker.
Mm.
För att jag tänker mer, i vissa situationer tänker jag, nu gör jag bara en låt eller nu gör jag ett album, bla bla. Och sen ska det ut och sen ska man ut och sjunga och promota. Och man tänker ju inte på att det är en direkt reflektion av resan.
Mm.
Och jag tror att de gångerna jag har försökt hitta ett spår som känns bara Andreas, så har jag fegat ur. Jag har släppt en låt och känt att det här känns bra. Och så vet jag inte hur det tas emot eller så. Och så har jag backat. Och bara, nej, men jag går tillbaka till det jag tror att alla vill att jag ska göra. Och det har då lett till att det har bara blivit så här, folk har blivit så exalterade. Bara, åh, Andreas försöker vara sig själv.
Mm.
Nej, jag vågar inte till det. För det är nog ingen som vill att jag ska vara mig själv. Så då kan jag gå tillbaka till den här karaktären som jag byggt upp. Som är skyddet då.
Ja, och det som blir som någon slags falsk trygghet för dig själv. För där vet du att du har en publik. Där vet du att du liksom får jättemycket gig och så.
Mm.
Men det är ju samtidigt våld på din egen integritet, kan man säga.
Oerhörd. Och det är det... Det är det som är problemet, tror jag, med det här att man har en väldigt starkt självförtroende, men det rimmar liksom inte med min självkänsla, för den är, hur ska jag säga, vågskålen är liksom kraftigt åt det ena och det andra hållet. Hela mitt liv, om jag tänker på det där med hur jag har med min bakgrund, så har jag hela tiden kämpat för att hitta min egen identitet. Vem är Andreas? Och inte vem är liksom skojaren eller kändisbarnet och allt det här. Jag kommer lätt in på det att jag aldrig trott att någon har varit intresserad av vem jag är som person. Så då har jag lätt liksom använt humorn, retat folk för att ingen ska titta riktigt på mig. Utan det är bättre om de tittar på dem jag retar. Eller det är bättre om jag står på scen och drar lite skämt och är funny guy. Då ser de inte Andreas, och då är det så skönt.
Mm.
Men det gör ju att jag aldrig riktigt får bearbeta den personliga, riktiga personliga resan.
Mm. Kul att du säger retade just, att du har retat så mycket. För att det jobbar en tjej här på Podmy som när jag nämnde att du skulle komma hit.
Ja.
Nu ser du orolig ut här.
Ja, lite. Ja.
Nej, men då nämnde hon att du har varit ganska taskig mot henne i skolan.
Ja.
Ja. Berätta mer om vem du var i skolan. Var du taskig eller?
Ja, men alltså jag var...
Helt ärligt nu.
Helt ärligt var jag en, det har jag förstått i efterhand, en skitstövel i skolan. På alla sätt och vis. Och vad det beror på, det här är lite kul. För att för ett år sedan sitter jag och min tjej, fru snart, när vi väl gifter oss. Mm. Jag har dragit på det 6 år, men...
Det kommer,
absolut. Ja. Det har varit pandemi, så att man måste fylla på kassan. Nej, men då satt vi och drack vin och sen så kom vi in lite på skoltiden. Så det här är så stor, jobbig del att prata om, men den är viktig för att den är ganska talande för hur jag blev. Och varför det har blivit som det har blivit. Men då tänkte jag på en, jag ska inte säga hans namn, men på en viss kille som jag gick i skolan med och faktiskt var en av de första jag lärde känna när jag flyttade till Lidingö. Och blev en barndomsvän, men du vet, det glids ifrån och så. Och jag minns att sen när jag började, när vi gick i högstadiet gymnasiet, att jag började bli taskig mot honom. Alltså jag sa inga grova grejer, men jag var liksom, jag garvade åt honom och jag var inte schysst överhuvudtaget, och han var inte den enda. Och då kände jag så här, men det här var en jäkligt bra kille, snäll kille, varför var jag så här? Varför förlöjligade jag honom? Jag fick dåligt samvete, så att, det här är bara ett år sedan. Så jag skrev till honom. Jag bara, hej, jag måste bara säga att jag var nog inte så schysst mot dig när vi gick i skolan. Jag vet inte varför. Jag var omogen, betedde mig hej. Jag bara känner att du förtjänade verkligen inte det. Det gör ingen. Så jag vill bara be om ursäkt och hoppas att du har gått vidare och att du mår bra idag. Så. Och jag förväntade mig att han skulle skriva tillbaka. Dra åt helvete, jag vill inte veta av den. Men det svaret jag fick var någonting helt annat. Jag blev helt chockad. Då skrev han något, jag kommer inte ihåg exakt, men han skrev någonting i stil om: hej Andreas, tack för de här, för att du räcker ut din hand. Men det är lugnt, jag mår bra, jag har gått vidare. Och dessutom så är det inte hela världen, för att jag har förstått att du också förmodligen gick igenom massa grejer som du själv inte fattade. Och det har jag aldrig tänkt på. Jag ryser när jag pratar om det. Jag har aldrig tänkt på att varför jag betedde mig som jag gjorde. För det gör man inte när man är barn eller ungdom. Man fattar inte vad man säger, hur det påverkar andra människor. Och man förstår inte vad man själv går igenom. Utan man bara går runt och, nu ska jag se till att mina kompisar skrattar. För det var mitt yttersta uppdrag. Att folk skulle se mig, fast ändå inte se mig. Du vet, det här illusionsprylen. Men ändå vill jag ha uppmärksamheten. Och då fick andra människor lida för det tyvärr. Och då tänkte jag verkligen på att han refererade till att jag mådde egentligen piss. Mer än vad jag förstod. Mm. Och för att bli av med den ångesten, så i den åldern kan man ju inte dricka. Och man kan titta på de dumheterna. Så man gör andra saker för att liksom bli av med. Man fattar ju inte att man mår dåligt när man är ung. Kanske man inte fattar när man är äldre heller. Men då kan man inte sätta ord på det. Och då gör man massa andra saker för att liksom bli av med det. Så jag blev jätteglad för hans skull att han mår bra. Och jag blev glad också för att jag fick en liten väckarklocka i att oj, det är så djupt rotat de här grejerna. Identitetsgrejen går tillbaka från att jag var barn. Mm. Och det är en del av att vara en person som inte får möjlighet att hitta sig själv. För att man är alltid... någonting annat. Mm. Antingen funny guy, eller att så här, du är ju hans son, så då är inte du intressant. Vi vill bara veta hur du firade jul. Sen vem du är, det skiter vi. Jag säger inte att det är så, men så har jag nog jag känt hela mitt liv. Och därför tror jag att, för att binda ihop det här vi pratar om, att jag har jobbat så hårt på att liksom hitta en egen väg. Det är så viktigt för mig. Jag måste förtjäna det också, som alla människor måste förtjäna att hitta sig själva. Det har jag aldrig känt att jag har, att någon bryr sig om det. Och då har jag hittat, gud vad jag pratar, men det är en evig kamp att hitta långt in, vem är jag, för min egen skull också.
Mm. Det är intressant det där du säger om perspektiven från barndomen och så, och gottgörelser och be om ursäkt och sånt där. Och jag har liknande erfarenheter, och det blir som att det är en överraskning. Man blir så förvånad över reaktionerna att folk liksom inte hatar en. Nej. Man tror, alltså jag har mötts av exakt samma sak, folk som bara förstår en. Men det är verkligen som du säger, det är, folk vill väl, överlag. Folk är ganska snälla.
Överlag. Ja. Jo, men så är det nog. Jag tror att jag har blivit äldre. Och de som jag var taskig mot har också blivit äldre. Mm. Det finns säkert vissa människor som slipar knivar där hemma och kanske har mig på väggen med så här dartboard. Men det känns inte så. Det känns mer som att folk är så här, men gud, han har verkligen fattat hur han... Och det är väl ändå det viktiga, att man, när man blir äldre så fattar man vad som är rätt och fel. Och framförallt att man ser att vissa människor försöker bli bättre. Mm. Jag försöker hela tiden bli en bättre person, och det är jättejobbigt när man har så mycket konstiga svängar mentalt som jag har. Alltså ena stunden så jag är väldigt impulsiv, väldigt så här, missbrukar typ, kan dricka så här, 9 koppar kaffe ibland om dagen och inse, vad håller jag på med? Mm. Eller som igår var ett bra exempel. Jag har bestämt mig i år att inte äta socker. Klarar det hela januari. Känns jättebra. Och sen kommer en liten setback som inte alls är stor. Men då får jag för mig att nu ska jag köpa en påse godis. Och det är inte hela världen. Men sen har jag märkt att jag gör det liksom ett par gånger i veckan. Så jag gör det inte för att det är gott. Lite kanske. Men för att dämpa någonting. Hålla balans med min ångest. Alltså det är jättekonstigt. Och jag tror du vet
exakt vad du pratar om.
Ja, och det är så jävla creepy att man... Vi har ett bra exempel på det här, är att man inte heller förstår när någonting är ett problem. Det var nu när vi fick det här vidriga ICA Wrapped, som det heter. Och det heter inte det, men det är som Spotify Wrapped, men du får en sammanställning för vad du köper per år. Och några dagar innan det här så pratade jag och Sofia om det här med godisgrejen. Hon bara, du köper ju ibland godis på ICA. Jag bara, ja, men det händer. Ja, men vad köper du då? Nej, men jag köper... ibland har det hänt att jag köper de här pingvinstängerna. Den gula med kokosmak. Hur ofta gör du det? Nej, men en gång i veckan, typ. Och det var inte sant överhuvudtaget. Men jag har inte fattat omfattningen. Så går det några dagar och sen så ringer Sofie mig och asgarvar. Jag bara, vad garvar åt? Vi har fått sammanställning från ICA. Då alltså... topp 3-listan är 1, mozzarella, buffalo mozzarella. Nummer 3 är abisko och tunnbröd. Och nummer 2 är Toms pingvinstång med kokosmak. Då ska du komma ihåg att det som inte är på listan är 90 kilo frukt och grönt.
Fy fan alltså.
Förstår du hur många stänger jag har köpt?
Ja, shit.
Och jag blev så här, alltså vi garvade ju. Ja. Men jag bara, oh my god. Det är bara så, man bara tappar liksom... Och det är inte hela världen så, men det är på något sätt ett beteende som jag har, att aldrig få nog. Liksom. Mm.
Men du nämnde att det här med att skapa ny musik, att du liksom har ofta gjort de här försöken, men du har ändå backat halvvägs på något sätt för att du inte vill löpa linan fullt ut, för att du har inte känt att det är liksom så här, kanske inte vågat helt.
Nej.
Nej. Men nu ska du våga.
Nu ska jag våga, för att jag känner att jag har kommit till en punkt i livet där jag lite skit i vad folk tycker. Mm. Det är klart att det är viktigt att folk på något sätt gillar det jag gör. Det blir svårt att vara artist om ingen vill lyssna, givetvis. Men det har inte varit grundförutsättningen. Det har inte varit så här, nu ska vi släppa ett album, nu ska alla lyssna, nu måste jag komma in där. Utan jag har mest sett det som en bonus. Och det är det som är grundbulten i att skapa, tror jag. Du måste gilla dig själv. Du måste älska det du skapar. Och sen om någon vill lyssna, jättekul. Men det får inte vara... Det får inte vara det viktiga. Och idag lever vi i en sån konstig tid att man måste liksom snabbt ut med någonting. Fort ska det gå. Skitsamma om det bara det kommer ut. Men så funkar inte konst. Och ingenting bra kommer ut.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man gör det på natt. Man måste ge det tid. Man måste vänja sig. Och sen släppa det för, lite för sin egen skull.
Mm.
Och det är det jag har gjort med det här albumet. Att det har, vi började liksom 2021. Och under hela den tiden var det pandemi, det var Melodifestival återigen, som är av någon konstig anledning sjukt viktig för alla, vilket ja, vi kan prata om också, lite bisarrt att det är så, men
ja, vi kommer till det.
Vi kommer till det. Mm. Och, men under den här tiden gick vi, jag igenom liksom pandemin som var ett helvete på många sätt. Jag gick igenom privata grejer som jag än inte är redo att prata om. Men liksom så här, saker som sker i livet, småbarnsår, det var så mycket men då var det här albumet som en slags safe haven liksom, en plats, och gud vad kul och vad skönt för själen att få jobba med någonting som bara känns liksom Andreas, kanske för första gången.
Mm.
Jag var inte rädd, jag bara, åh, jag vill släppa det här och jag vill göra det fullt ut, jag vill pröva nytt, jag vill liksom pröva ny stil, jag vill göra för att hitta, var så ärligt som möjligt.
Känner du en frustration över att det är så svårt att få med folken som älskar dig, som ja, men när du sjunger julmusik eller jazz eller Frank Sinatra, till de här grejerna? Eller skiter du det nu bara?
Jag på ett sätt skiter jag i det. Mm. Men samtidigt så är det viktigt att de som genuint går på mina konserter, lyssnar på mig, tycker om det jag gör generellt, att de hänger på tåget. Det är jätteviktigt. För att jag har ju ändå på i 13 år. Jag vill ju, man ska alltid värna om sina fans oavsett vilken turn man tar. Och jag har ju alltid varit så här, sett andra artister som gått från det och sen har de tagit en total svängning till vänster och blivit, bytt kläder, hår. Musiken är helt annorlunda. Och jag bara tänkte, vad fan har de på med, tänker man. Men det är ju att vara artist. Att våga utforska, våga pröva nytt, utmana sig själv. Jag har inte vågat det. Jag har varit så jäkla feg. Så det är så här, jag kan inte låta det här var beroende på vad mina de andra fansen som lyssnar på julmusiken. Jag måste utmana även deras föreställningar, för att annars kommer jag ingen vart.
Har du någonsin funderat på att byta efternamn?
Ja, det fanns en tid när jag faktiskt redan när jag var liten som vi diskuterade det hemma, om att jag skulle byta till min mammas namn. Men det blev inte så, och samtidigt kände jag så här, nej, men jag ska inte ge folk det. Jag tänker, alltså, jag ska göra det här trots det. Trots att det är ett enormt ok på ett sätt, så ska jag, liksom, jag ska inte hålla på så.
Nej.
Men det är klart att de tankarna har dykt upp.
Mm. Du, vi ska leka en lek nu.
Ja. Ah.
Mm. En lek som heter associationsleken.
Mm.
Det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller någonting från ditt liv, din karriär.
Ja.
Och du ska säga de ord, tankar och känslor som kommer till dig när du hör det ordet.
Mm.
Och du får utveckla i flera minuter om du vill, eller så får du bara vara kortfattad. Det är helt upp till dig.
Ja.
Är du med?
Ja.
Reglerna är glasklara.
Ja, vi får se.
Vi kör. Associationsleken med Andreas Weise. Mm. Första ordet är faderskap.
Mm. Jo, men det är ju det svåraste jag har gått igenom någonsin. Och det roligaste. Det är någonting jag funderar på varje dag. Alltifrån när jag är liksom lite för mycket den här clownpappan, där Sofie tittar på mig och bara, du förstör våra barn, och så garvar vi åt det. Och mina barn sitter och är två showmans, eller showgirls. Det är det ena. Och det andra är när jag är liksom den här allvarsam Andreas som blir lite för arg, lite för liksom skrikig, och någon spiller mjölk och bara, vad håller jag på med? Det är mjölk, det är vatten. Skärp det. Att det är så jäkla svårt att vara förälder. På ett sätt. Och det är väldigt kul. Ja.
Mm.
Och det faktum att jag är jättestolt och glad över att jag är så mycket med mina barn.
Mm.
Att jag har ett jobb som tillåter mig att hämta, lämna, att vara med mina barn på riktigt och bara vara förälder. Det är som ska försöka sluta kolla på mobilen så ofta.
Det var länge sedan jag relaterade till människans svar så mycket i en podd som jag gör just nu. Jag vill bara säga så här, varenda svar, så känner jag också. Men det skulle bli jävligt tjatigt om jag sa så. Så att,
ja, nej, men vi lever ju samma typ av liv, du och jag.
Men mycket så är det ju, ja. Verkligen. Och det är också fint att känna igen sig mycket.
Ja.
Nästa ord är, nu är vi där vi var snuddade förut. Mello.
Mello. Ja, vad ska jag säga om Mello som inte har sagt?
Where to begin?
Nej, men alltså, det är så tudelat. Det är väl det som är framgången med den tävlingen. Att i ett läge känner jag, vad är det här för skit i många liksom avseenden? Och det andra är, i och med att jag har varit med själv så vet jag hur roligt det är att vara med. Så det är både och. Det är en fantastisk apparat, men det är också sån cirkus. Och jag kan känna att det har blivit mycket mindre fokus på musiken de senaste åren. Det kan jag tycka. Och det, ja, jag vet inte. Men den har sån dominans. Det går liksom inte väja för. Jag har ju sökt Melodifestivalen 10 gånger på de här 13 åren. Kommit med en gång. Så att det är inte lätt att komma med.
Bring out the fire.
Bring out the fire. Det var det året vi gjorde podden också.
Var det?
Ja. Och då, om jag tittar tillbaka på den tiden, det var ju fantastiskt roligt. Men det var samtidigt också så här, jag sa så här, men jag vill ha band. Nej, det går inte, för någon annan artist ska ha band på scen. Man bara, what?
Vi har bara budget i ett band.
Ja, men lite så. Man bara, men skärp er. Och så att det var inte så att jag fick göra vad jag vill. Jag fick en låt. Här, du ska göra den här låten. Du ska ha det här på scen. Så här ska det se ut. Och det bara, kör. Och jag var så kåt på att vara med. Så att jag var så här, okej. Men det var inte, alltså det var så mycket som inte jag fick vara med och bestämma. Så att på ett sätt, så skulle jag göra det där igen, då kan jag verkligen säga att då hade jag varit inne i varenda jäkla detalj. Så att jag tror att, ja, det är ett fantastiskt program om du har en låt som du känner liksom är din och som du kan göra på rätt sätt, och att du får bestämma hur det ser ut. Hellre det och sen åka ut än att bara få någonting. Men det är lätt att säga.
Men låten då, den som du var med i för 10 år sedan, var det bara något, kände du ens att det var en Andreas Weiser-låt?
Jag tror att det var en, jag tror det var en hur ska jag säga, en låt skriven för vad man trodde att jag skulle göra.
Mm.
Så man la in ett Let Me Entertain You-intro.
Just det.
Och det var väldigt mycket Robbie Williams bredbent.
Det var ett jävla tjat om Robbie Williams på den tiden.
Du är Sveriges Robbie Williams. Nej, det är jag inte. Jag såg för övrigt honom i Globen för 2 veckor sedan.
Ja, hur var det då?
Det var helt fantastiskt.
Ja, är han lika bra live fortfarande?
Nej, men alltså, jag har aldrig sett honom live.
Är det sant?
Och det är också bizarrt för att...
Du ska ju vara han ju.
Ja, jag ska ju vara han. Ja. Nej, men
jag såg honom på Ullevi för 10 år sedan.
Ja.
Det var ju...
Ja. Och det är en känd...
en konsert. Ja. Känd, den var otrolig, ja.
Nej, men det här var... Alltså, jag satt där hela... och det var bra. Man hade druckit lite öl. Det var en jättetrevlig stämning. Roliga kompisar med. Men jag satt verkligen och gapade för att det var så jäkla bra.
Mm.
Och jag förstod för första gången när folk säger du är Sveriges Robbie Williams. Det är en jättesmick, det är en jättekomplimang såklart. Men jag kände, jag förstod lite, för jag kände mig igen så mycket i hans artisteri. Det vill säga att jag älskar att gå ut på scen, sjunga mina låtar, men också prata med publiken. Mm. Jag hade turnéavslut i Göteborg i julas, och då, jag skojar inte, men alltså folk satt och skrattade på ett sätt som jag bara... Och min pianist bara, är det här stand-up eller är det en konsert? Och det var lite som med Robbie, man garvar och man njuter och man lyssnar på musiken. Och... Så det var fantastiskt. Men, nej, men återigen, Melodifestivalen är något som en artist alltid ska säga. Jag stänger aldrig dörren. Jag säger aldrig nej. Eller...
Det är bara för att ni är tvungna att säga så. Vi är tvungna... För att alla vill ha en chans att komma med.
Ja, man är tvungen att förhålla sig till att man alltid är tillgänglig. Men någonstans de här senaste åren har inte jag sökt. Jag har aktivt inte ens sökt, varit delaktig, utan det har varit så jäkla skönt att inte känna sig tvungen på grund av att jag har haft den här resan med albumet och min relation med Jörgen Elofsson, att jag behöver inte söka, och det är jätteskönt.
Men är det inte skönt också att slippa besvikelsen att inte komma med? Det måste också vara assurt.
Det är jättesurt, därför att man skickar in en låt typ under sommaren, sen går man runt i 4 månader, om inte mer. Och väntar och väntar och väntar och väntar. Och man bara ligger på. Har ni fått något svar? Nej, nej. Nej, de har inte bestämt än. Och nej, okej, jaha. Och så bara, och det värsta av allt är att man hela året därpå är ju avgjort på om man kommer med eller inte.
Mm.
och vi pratar, och det är ekonomiskt också, är du med och det går bra, det är enorma skillnader.
Ja, jävlar, jag kommer ihåg att jag åt lunch med John Lundvik efter vi poddade, ganska tätt efter hans Eurovision-deltagande när han vann.
Mm.
Pratade han, så berättade han för mig så här, vad han fick ett företagsgig för att bara bränna av den låten liksom.
Ja, ja.
Det var sådana fantasisummor att jag knappt trodde på det. Alltså. Otroligt alltså. Så det är ju, ja, som du säger, det är ett jävla maskineri det där. Alltså.
Ja, det är det. Och alla har nog tudelade åsikter om det.
Mm.
Jag hade önskat, om jag fick välja, att man tog in möjligheten för lite mer live, lite mer orkester. Och det behöver inte vara en symfoniorkester. Men möjligheten att åtminstone ha 4-5 musiker som spelar live. Det hade varit kul att se.
Fan, vilken slav man är ändå under liksom alla de här större grejerna. Du pratade om det här med att när du fick frågan så var det som att du bara sa ja för att du var så kåt på att vara med.
Ja.
Att du liksom, alla dina behov, de försvann på något sätt.
Mm.
Och det där kan man applicera på nästan vad som helst. På skivbranschen eller på liksom när man får bokkontrakt eller när jag blev signad för Neo möter en vän första gången jag skulle få in pengar på podden. Mm. Man bara skriver på ett avtal för att man är så uppslukad av att någon vill ha en. Att man liksom glömmer bort vad man vill och vad man behöver, och man läser inte ens avtalen liksom.
Nej.
Det är så jävla sjukt. Jag har gjort samma grej. Det är så jävla knäppt.
Nej, men det är knäppt. Oh. Men man är också så kåt på bekräftelsen.
Ja, jag vet. Usch.
Och det är en del av både en blessing and a curse att hålla på som underhållare eller performer eller bara vara en del av branschen när man ska skapa någonting offentligt. Man ska fylla det här fruktansvärda hålet som aldrig blir fyllt.
Så är det.
Det är så klyschigt också på ett sätt, för det har ju alla pratat om i alla tider, men det är verkligen så. Det blir ett tomrum som alltid är tomt.
Mm.
Och så ibland så fylls det med lite roliga möbler och nu känns det skönt. Nu är jag bekräftad och älskad. Men sen så bara efter ett tag så ser man hur de här möblerna bara försvinner ur det här rummet.
Mm.
Och så är det tomt igen, man bara gud, nu måste jag, och du vet. Så det är när många är så här, är det kul med din bransch? Ja. På sätt och vis så hade jag kan ju inget annat. Jo, jag kan bredspackla nu hemma. Jag har lärt mig bredspackla.
Handyman?
Ja, nej, men det under pandemin och allt var jag tvungen att lära mig att göra något annat. Och det kommer ju väl till nytta nu. När vi bor i hus och det ser för jävligt ut. Vi måste renovera allt. Så att jag har blivit bra på det. Men den här branschen är speciell. Men samtidigt så här, jag skulle aldrig vilja göra något annat.
Nej.
Jag kommer ändå till den sluttanken att vad fan ska jag annars göra? Det är det här jag älskar, och gör man inte det så orkar man ändå inte.
Och när det gäller Mello så stänger du inga
dörrar.
Så är det. Okej, nästa då i den leken.
Mm.
Lookalikes. Vilka har du fått höra att du är lik genom åren?
Ryan Reynolds väldigt mycket.
Jag visste inte vad jag skulle säga där. Han är typ min drömman. Alltså jag tycker han är det snyggaste. Och han verkar så otroligt sympatisk och fin också.
Väldigt sympatisk, nej men han är härlig. Nej men det har jag aldrig fått höra. Men det roliga är så här. Den senaste som folk tjatar om, och det är mycket på Twitter, det är det han Van der Beek, fotbollsspelaren. Det är väldigt många fotbollskillar som skriver vad gör Andreas Weise på planen?
Fast är det Van der Beek eller menar du Frankie de Jong?
Jag vet inte. Jag...
För grejen är så här, jag skulle komma till det.
Ja.
Jag har fått höra jättemycket genom åren att jag är lik två kändisar. Och det är... Nu har ju en av dem blivit väldigt snygg på äldre dagar, så nu är vi inte lika längre. Men Bill Skarsgård förut.
Ja.
Och även Frankie de Jong, en holländsk fotbollsspelare.
Jag känner igen din namn.
Och jag har även fått höra att jag är lik dig.
Ja.
Har du fått höra att du är lik mig någon gång?
Många gånger.
Är det sant?
Nej.
Nej, vad fan.
Nej, jo, men,
antiklimax.
Ja. Nej, men jag vet inte. För du är ju lite mörkare än vad jag är.
Alltså, men jag var ljus förut.
Ja, det var det.
För grejen är att då tänkte jag så här, när du nämnde en fotbollsspelare, då kanske han har fått höra att han är lik Frankie de Jong också.
Mm. Ja. Kanske.
Vet du vad jag ska göra? Jag ska klippa ihop ett collage på dig, mig, Frankie, Bill och...
Kalles Kaviar.
Van der Beek.
Ja.
Då ska vi se om alla är lika varandra.
Ja, men det har jag fått höra. Och, nej, men det är typ det.
Men det är någonting med ögonen. Jag tror både du och jag har lite de här...
Ja.
Vad kallar man det?
Ledsna ögon.
Men ledsna ögon som ändå inte fiskögon, men någon går lite ut. Alltså ja. Lite större, tydliga ögon.
Tydliga ögon, ja.
Ja, men det har både du och jag. Jag tror att det är det.
Kanske.
Och även då Bill Skarsgård.
Bill Skarsgård.
Kan man inte säga Alexander Skarsgård istället?
Men såg du idag, Aftonbladet? Alexander Skarsgård har fått barn med kollegan. Och så...
jag vill se, jag såg det. Så jävla dumt.
Jag bara, alla vet en Tuva Novotny.
Ja, hon är ändå household.
Men då skrev jag på Twitter så här: alla vet att det är Martina. De är ganska lika.
Ja, det var väldigt roligt faktiskt.
Ja. Nej, men det var jättekonstigt. Men ja.
Ja, ja, vi går vidare. Mm. Nästa då. Agneta.
Agneta?
Är inte din mamma?
Jo.
Jo.
Fina mamma. Jo, apropå lika. Jag och mamma är väldigt lika. Och min dotter ser ut som jag gör. Så att vi tre ser alltså exakt likadan ut, vilket är jätteroligt. Men min mamma, herregud. Jag är väldigt glad att jag har henne vid liv, med tanke på att pappa gick bort. Och en sak med mamma som jag... Och jag har varit ganska tydlig med det från dag ett. Att hon har ju varit en sån viktig stöttepelare för mig. Hon drog mig till auditions när jag var... från 8-9, där omkring. Jag kom att gjorde audition för Lilla Jönssonligan. Fick inte det. Sen drog hon mig till Adolf Fredriks musikklasser 2 gånger. För hon visste hur mycket jag redan då brann för att sjunga. Så hon har varit liksom, hon var den som satt på alla konserter, på alla pubbar jag spelade på. Alltså långt innan Idol så satt mamma och verkligen stöttade och var alltid där. Så hon har varit essentiell för det jag håller på med idag, måste jag säga. Sen är ju vi liksom väldigt lika. Så vi har ju alltid liksom en halvkul dispyt en gång per år. Där vi inte pratar med varandra. Och,
vad kan det handla om?
Det kan handla om jättekonstiga saker, som att man säger någonting, eller man, för vi är väldigt impulsiva och kan liksom reagera väldigt snabbt och jag konstigt nog kan bli, det är ingen som fattar det, men jag kan bli väldigt, väldigt högljudd. För jag känner mycket och det går bara explodera, och mamma är likadan. Det kan vara någonting, så vi har suttit på en middag eller någonting och hon har sagt någonting eller att jag tycker någonting om min mamma som hon har gjort. Det kan vara så här problem med barnvaktsproblematiken som var senaste disputen, och istället för att prata ut om det så pratar man liksom i gåtor, och sen så slutar det med att båda är så här: nej, det här vill inte vi ta tag i nu, så att man bara slutar prata. Och så efter några veckor blir det så här: men vad fan. Nu måste man ju reda ut det här. Så då kan vi liksom... Så vi blir väldigt avvaktade. Så lite för stolta för att liksom ta tag i det. Men sen tar vi tag i det. Och sen efter det så har vi jättemycket kontakt igen.
Och hur är det just nu?
Jättebra. Ja. Så då ringer jag... När jag är som argast på mamma så ringer jag oftast Andy, min bästa polare. Och då säger jag så här: fan, nu är det här. Han bara: men Andreas, ni har ju alltid hållit på så här. Och så pratar ni och så löser ni det. Och så är det verkligen. Så att, jag är glad att vi ändå har den... För att alla människor kan inte komma överens. Även om man är, och det är väl värst med de närmsta. För då vågar man ju verkligen säga. Eller inte våga säga. Ibland vågar man ju inte säga vad man tycker även till de närmsta.
Nej.
Det är konstigt. Medan andra kan man säga vad fan som helst. Som till min tjej så kan jag säga exakt vad jag känner, exakt i stunden. Nästan alltid. Men till andra kompisar så är det så här, då drar man sig från det. För att man är rädd för hur det ska tas emot, typ.
Jag fattar.
Så man väljer vilka man kan vara. Det är konstigt.
Ja, men det där är sant. Man har liksom en idé om att med sina nära vänner ska man kunna vara sig själv och se vad som helst. Men ändå så kan liksom, det kan man inte med alla.
Nej, och jag tänker på lite så här, om vi går tillbaka till jobbmässigt. Men nu när jag gör den här nya skivan så börjar jag experimentera mer med ljud, alltså soundet, hur det låter. Men också min...
Läggning.
Jag
var tvungen.
Sofie bara: vad ska du säga till Nemo? Nej, men jag ska komma ut i garderoben idag. Och bara: inga sånt trams.
Vilken chock.
Ja, nej, men det är väl kul.
PR-trick.
Ja,
PR-trick. Som Tommy Black.
Ja, så jävla kul. Men man ska ju inte skämta.
Fan vad han lyckades med den, hörru.
Det var briljant.
Verkligen alltså. Det var också massa pengar fick han också.
Nyvunnen respekt för Tommy Nilsson.
Otroligt alltså.
Ja, fantastiskt.
Ja.
Nej, men vad pratade jag om?
Men alltså, nya plattan och experimentera och så.
Jo, och då är det så här, för att jag är uppvuxen i mycket mer konservativ miljö. Klädesmässigt, identitetsmässigt. Att man, och det är ju mina...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Polare, när jag sätter på mig, ta ett exempel, bingolotto för några år sedan, så satte jag på mig en grön smoking, det var inte hela världen, men jag satte på mig ett par silver boots. Och det var uppe sitta kväll, miljoner tittare, och mina kompisar, vi har en tråd ihop, de bara, vad i helvete har du på dig? Ska du till månen? Vad, du vet, de blev, de,
månen.
Ja, men du vet, och jag, för mig var det en stor grej att sätta på mig något sånt, för jag har varit livrädd för att sticka ut för mycket.
Mm.
Men det, då väckte det sånt. Men vadå? Artister ska ju sticka ut.
Mm.
Det är, kläderna och allt där, det är ju en grej, men det är ju en del av att uttrycka sig och våga uttrycka sig, våga vara ärlig och sårbar. Och det har jag inte vågat för. Och nu så här, det är helt underbart kul. Och det var efter Stjärnornas stjärna. För då fick jag gå in i roll varje lördag och tolka en genre. Så ena veckan fick jag vara latino. Och du vet, när jag fick på mig glitter och smycken och färger, det var som att jag var på nytt född. Alltså, och jag älskar glitter helt plötsligt. Det var helt fantastiskt förlösande på något sätt.
Du kan ju nämna att du vann det också då.
Ja, jag vill inte säga det själv.
Nej, men jag bjuder på den.
Ja. Men det var verkligen, där hände någonting tror jag i min resa. Att jag bara, men jag måste ju våga utmana mig själv.
Mm.
Och inte vara så jävla tråkig.
När du fick vara DJ Mendes för en dag.
Ja, det var helt fantastiskt. Ja, jag älskar vara DJ Mendes och sjunga på spanska. Nej, men det här med att utmana sig själv, som jag har gjort och försöker göra hela tiden, det gör ju att jag kommer närmare till att våga vara Andreas.
Mm, det är kärna.
Ja, lite så. Det är så jäkla svårt, men det är aldrig för sent.
Nej. Nej, men jag fattar den här inre konflikten. Det måste ändå vara lite jobbigt på något sätt. Men samtidigt så känns det som att du mer och mer landar i att löpa linan ut. Och jag tror att det blir outhärdligt för alla oss om vi hela tiden ska liksom dras tillbaka till där vi liksom inte är sanna mot oss själva. Det orkar man inte leva med. Så är det ju.
Man hatar det. Och jag vet att Jim Carrey sa i en intervju, de bara, varför slutar du? Eller varför ska du liksom sluta vara Jim Carrey? Han bara, därför att jag har spelat Jim Carrey nu i 30 år.
Just det.
Jag är lite trött på den karaktären.
Ja.
Och jag känner igen mig jättemycket i det att man orkar till slut inte spela en roll.
Nej.
Det är inte ärligt mot sig själv och det är inte ärligt utåt.
Man blir bara så att man ska konstant leva upp till den bilden folk har av en.
Jag vet, och jag har ledsnat på mediebilden som finns om mig. Mm. Liksom, för folk, du är så här. Okej, okay. Du kan bara sjunga det här. Eller du kan bara vara den här personen.
Mm.
Det är inte sant.
Så kärleken man känner för Jim Carrey när man ser nya intervjuer med honom, när han pratar om just det här,
ja,
och andra så här kloka saker. Alltså det är ju... Han är otrolig alltså.
Han är otrolig och han är så jäkla smart människa och jag älskar, jag sitter ju och kollar så mycket på just människor som har någonting att säga.
Mm.
Inte bara det här blajet, utan, och det är kanske en del av att man blir äldre, men jag blir så mycket mer inspirerad av att folk som söker.
Mm. Ja, det har han verkligen gjort, det märker man ju.
Han har gjort det.
Ja, och det var någon intervju jag såg med honom som också var ny, där han bara sa så här, men det är också i samband med det här med att han retired, och så sa bara så här, I had enough. I'm done. Liksom. Jag behöver inte mer. Och jag förstår att ni aldrig kommer att höra en annan Hollywood-kändis säga så här. Men jag känner att jag är klar och jag behöver inte mer. Jag vill bara måla och meditera och ha det gött och chilla så här med min dotter och så här. Medan alla andra bara vill ha mer och mer och mer och mer.
Men den jakten är på ett sätt vidrig.
Ja, verkligen.
För du kommer aldrig kunna fylla den. Det är samma sak med människor som tjänar pengar. Jag har alltid trott att det är viktigt att ha mycket pengar. Men insett att så fort jag har pengar så kan jag köpa de här sakerna jag vill ha. Och så gör jag det. Och så tänker jag, okej, nu har jag köpt mitt femte par skor eller femte bla bla bla, eller, men jag blir inte lyckligare för det.
Nej.
Jag mår till och med sämre. Och det är samma sak med framgång, att den måste vara balanserad, för att får du allting snabbt så måste du leva upp till det också. Och ingen klarar det.
Nästa ord är intervjuer.
intervjuer. Det är kul att alla svar blir så korta.
Ja, men det är ju härligt.
Ja. Jag har ju svårt för att vara fåordig. Det vet ju du sen tidigare. Intervjuer. Ja, jag älskar ju konstigt nog intervjuer på ett sätt. För att det får mig att... det är som en terapitimma. Speciellt att sitta så här. Jag får komma på nya tankar som jag inte kan tänka på själv. Det är nästan som att jag går till Nemo-terapeuten. Jag älskar det. Samtidigt så tycker jag, precis som Torsten Flink sa i en intervju, sitta och prata om sig själv, det är ju för fan perverst. Och det är lite perverst att sitta och prata så mycket om sig själv och andra ska lyssna. Det är också lite perverst, men det är lite...
Det är lite självupptaget. Är det?
Ja, det är det. Ja. Och det är... Jag vet inte. Så att jag älskar det för att jag känner att jag mår bättre av det. Och jag hoppas att folk som lyssnar också känner att det är intressant. Men det är också lite bizarrt att man någonstans tycker att man är så intressant. För jag gör egentligen inte det. Nej. Jag tycker jag är ganska boring.
Men samtidigt så, om man skulle resonera så och dra det så hårt och så långt, så skulle man bli tvungen att liksom kapa allt.
Exakt.
Alltså allt som har med offentligheten att göra.
I know. Och det är där jag har en sån konstig relation till media. Och jag pratade om det här i bilen här med min tjej, att jag har blivit lite mediaskygg med åren. Därför att det är mycket av det vi har pratat om. Jag har lite problem med att synas för synandets skull. För jag tycker att det är så... jag vet inte. Det är så svårt. Mm. Dels det här med vad mediebilden av en själv. Hur ska man vara i vissa sammanhang? Ska jag vara si? Ska jag vara så? Ska jag vara rolig här? Eller ska jag vara innerlig här? Eller, det är också den här inre konflikten. Vem ska jag vara? Så då blir det med att då har jag börjat tacka nej till allt. Jag pallar inte. Så får jag frågan så här: vill du springa runt i en skog och hoppa hopprep? Om du hoppar två gånger så kommer du inte åka ut den här veckan. Det är ett sånt här tramsprogram. Då har det blivit så här, nej, men varför ska jag, det har ingenting med musik att göra och så. Och det är lite, jag har dragit det där lite väl långt, att allt måste bara ha med musik att göra. Men det är för att jag har blivit medieskygg. Mm. Jag har svårt att vara med i media. Och sen en tro på att ingen vill att jag ska vara med i media. Mm. Så att, ja.
Så det är lika mycket så här en strävan efter mer integritet som det är tvivel på ditt eget värde på något sätt, eller?
Ja, det har varit det i alla fall. Ja. Men jag känner de senaste åren när jag mognat lite nu, så känner jag att nej, men jag ska våga vara mig själv. Mm. Och så länge jag får vara det, då tycker jag att det är väldigt kul med intervjuer. Som idag. Jag får prata exakt som jag gör när jag sitter i soffan hemma. Det finns liksom ingen fasad eller något sånt. Då tycker jag det bara är roligt. Mm. För då känner jag att jag kommer i kontakt med mig själv. Och framförallt kommer i kontakt med dem som gillar det jag gör. Det blir ett ärligt utbyte. Mm. Men, så det är inte byggt på att någon falskhet. Då tycker jag det är väldigt kul med intervjuer. Mm.
Idol.
Ja.
Mm. Du kom femma.
Ja, det gjorde jag.
Tänk fan att jag minns det, det är fan inte
Det är imponerande, alltså. För det är ingen som minns det. Vissa minns knappt att jag varit med.
Tänk att jag kunde, när du kom, vilken plats du kom i Idol, och jag kunde nämna ditt Mello-bidrag också, bara på rak arm så här.
Mm. Ja, Google är fantastiskt.
Ja, nej, det är inte det. Jag är bara jävligt nördig när det gäller sådana program och kändisar, ja, och dig såklart.
Det är ju väldigt bra.
Ja, bra.
Nej, men Idol, herregud.
Nu fick jag min bekräftelse också, tack. Ja.
Men den ska du ha.
Tack.
Nej, men det är bra research. Mm. Idol.
Vad väcker det för känslor i dig?
Massor. Många positiva. Och många negativa. Jag vet inte vad vi ska börja med.
Du väljer.
Vi kan börja med det positiva. Det var ju liksom en start för mig. Jag har höll på i 10 år och försökte. Jag knackade dörr på skivbolagen och jag till och med fick in låtar på radio. Jag spelade live på restauranger och pubbar och jag verkligen gjorde allt. Liksom, kom hem 2 på nätterna från mina producenter då. Vi jobbade på en liten sån här trästuga där vi bodde, ganska nära där jag bodde. Och gick och la mig lycklig. Nu har vi gjort en låt till och nu snart händer det. Men det hände aldrig. Så sökte jag till Idol av en slump egentligen. Och sen satte det igång. Och det var ju såklart för mig som har drömt om det här sedan jag var liksom, jag vet inte, 7, 8. För mig var det så här, hela himlen öppna. Mm. Jag minns när jag blev antagen till själva programmet. Det var ju Globen. Och jag minns när de sa att de drog något skämt om att jag inte hade gått vidare såklart för att bygga någon spänning.
Så de fortfarande gör än idag?
Det är så tjatigt. Oh my god, ni fortfarande lyckas med det här. Men då sitter jag där framför juryn och säger, ah, Andreas, tyvärr. Och vi ska berätta varför. Och så jag bara, oh, där rasade min värld. Men sen kom de då slutligen fram till att jag hade gått vidare. Och du vet, den lyckan, för då insåg jag att nu har jag fått chansen, nu kommer jag aldrig släppa taget. Och det har jag inte gjort, och det har gått 13 år. Det var så roligt. Hösten var så här, wow. Jag fick vara med i tv, jag fick spy första gången i tv. Och så första livesändningen, jag var så nervös så jag spydde.
Oj.
Det var hemskt. Jag kunde liksom, det var bara hjärtat var utanför.
Nämndes det också i tv?
Nej.
Nej.
Men det var på morgonen. Gick ner åt frukost och bara, ikväll är första livesändningen. Och så åt jag frukost. Det här känns bra. Det här känns bra. Så kom jag upp på hotellrummet och alltså, spydde.
Oj,
jag var så jävligt. Det var så viktigt,
ja, jag fattar,
att det här skulle gå bra. Och det gjorde det ju på sätt och vis. Så den resan var ju fantastisk så. Men det som jag inte har förstått, jag har ju alltid pratat väldigt gott om Idol. Jag har avskytt artister som har suttit och bara, hattar din resa där. Vet, det är bara konstigt, för att man får ju vara glad, för att det var ju min, det var så jag slog igenom. Men det var också fel på mig, av mig, eller fel för mig att vara med, för att det blev som att jag hamnade direkt i ett visst fack. Du är Sveriges Michael Bublé. Och då var det så här, haker, jag tror jag Bagge eller någon som sa dem. Du är det här. Och i Sverige är vi väldigt noggranna på att placera folk i fack. Du är si, då kan du inte göra det. Du är P4, då får du inte göra P3. Lite så. Mm. Så man skiljer verkligen så. Och då hamnade jag i någon slags fack att okej, okay, jag är alltså den, funny guy, entertainen. Men det var allt annat än vad jag egentligen var och hade försökt innan Idol. Så har jag liksom de här åren varit väldigt fast i det och har svårt att komma ur den grejen. Så att jag fick en mediebild och en beskrivning fort, och det är väldigt många människor som inte har släppt det.
Men det var lite ofrivilligt att du hamnade i det här, ja men storband, jazz, Michael Bublé som du säger, Robbie Williams, alltså allt det där julmusik, eller vart strävade du innan Idol? Vilken genre var det då?
Men då var jag mycket mer i det jag släpper nu.
Ja.
Så att det är
back,
som,
back to the roots kan
det
man säga.
Det är verkligen det, för att då höll jag på med soulpop, lite mer Elton John-ishiga.
Mm.
Som jag släpper nu, och det albumet som kommer nu, så det är verkligen en konstig cirkel som sluts 13 år senare. Jag höll inte alls på med storband och jazz på det sättet. Sen är det ju så att jag är ju så musikaliskt intresserad, och då är det väldigt lätt att hamna i jazz, och för att jazz är en av de stora grunderna till allt vi lyssnar på. Men det var inte det jag gjorde, så att det blev som att jag fick en karaktär i Idol för att jag hade uppenbarligen kanske fallenhet för viss typ av genre. Sen valde jag ibland vissa låtar som var väldigt retro, så där min röst passade bra, tror jag. Och då blev det lätt att han har kostymen och han är si och han är så. Jag vet inte. Och sen så med ljudmusiken som nu visar upp helt sjukt mycket streams, det trodde man ju inte. Fick en demo som jag gillade, så sjöng jag in den och sen bara pang.
Mm.
Sen var den inne på topp 100 i USA året efter. Och, det bara så här, och sen bara spann iväg. Och jag tappade lite kontrollen över vem jag var som artist och som sångare.
Det är så intressant det där, alltså, just den här inre konflikten, om vi ska kalla det. Det här med att, okej, det här är jätteframgångsrikt, men det här är det som jag brinner för och vill göra och känner för. Liksom.
Ja.
Man kan ju ha sådana, liksom, vad ska man säga, någon slags stolthet inom allting i livet.
Ja.
Jag brukar prata om så här, ja, men spelreklam skulle jag aldrig göra, men om någon gav mig 50 miljoner skulle jag då kunna säga nej.
Det är jättesvårt.
Det är jättesvåra frågor, ja. Allt sånt här. Det är så lätt att säga någonting, att jag ska alltid följa mitt hjärta. Ja, men okej, tänk om det här genererar det där då? Ja. Vad gör jag då?
Ja, men det är lite som artister, eller whatever, kända människor som får reklamerbjudanden.
Mm.
Och så säger de så här, jag vet, jag själv sagt det. Jag skulle aldrig göra reklam. Men om någon kommer och säger så här, du ska hålla upp en skylt för det här företaget för 1 miljon.
Mm.
Det är så här, fast då är det så här, det är i vissa fall life changing money.
Mm.
Betala av lån, resa, whatever. Så det är skitsvårt. Och alla som säger hålla linan hela tiden, det är, alltså, det är så jäkla svårt.
Ja, jag har varit den tidigare och sagt så här, ja, men vissa grejer ska man bara hålla. Men jag börjar verkligen bli mer nyanserad och ödmjuk inför det att fan, framförallt vet man ingenting om folks livssituationer.
Nej, och det måste jag säga en sak som jag är glad för att jag blivit äldre. Att försöka lära mig att inte döma folk.
Exakt.
Därför att det är så lätt att göra det, att tycka snabbt. Och vi är idag så snabba på att, jag ser ju hur folk skriver på alla dreven som går i media. Mm. Vi, inte alla, men vi, de flesta av oss skiter egentligen vad som händer.
Mm.
Nej, men jag ser att människor går in och ska vara en del av drevet. För de känner en skyldighet att de måste kommentera.
Mm.
De måste tycka. Och det, den här ängsligheten att vi hela tiden inte vågar säga vad vi tycker. Men vi kan göra det så länge vi tycker som alla andra.
Det är vidrigt. Och att man måste tycka någonting.
Ja, alltså, man måste inte det.
Nej, men folk tycker ju det.
Ja, jag vet.
Att man måste det. Och det är så jävla hemskt. Det är, så här, det är som att det är någonting fult att säga. Nej, men jag vet inte. Och det är så sjukt, för att det är jättemånga fall där man faktiskt inte vet någonting. Man är för dåligt insatt.
Ja.
Då måste man kunna säga det också. Men det är, när det är känsliga puckar i samhället, då ska man ta parti.
Man ska ta parti. Och det ser vi bara politiker. Det var någon som sa till mig i veckan. Det har gått så långt att våra politiker vågar inte säga vad de tycker. Utan då sätter de till en utredning i flera veckor, månader, år. För att, istället för att bara säga, jag tycker det här, vi borde göra så här. Alltså, vi måste våga säga vad vi tycker utan att bli halshuggna för det.
Mm. Men det är verkligen, jag håller helt med. Och fått knyta ihop säcken kring det där med att inte döma folk så mycket för de uppdragen man tar. Och det här med pengar och så. För att vi snackade lite om Tommy Nilsson förut, Tommy Black. Och just gällande honom då, den där, jag frågade honom om det där, just det där gigget med den här glassen. Och att han fick ju så mycket skit för det.
Ja, det är
så
här, klart.
Sell out, vadå? Du gör glass, vad fan. Vilket det...
Vem bryr sig?
Ja. Och han sa verkligen så här, han förklarade för mig. Han bara, jag hade jättedåligt med pengar då. Jag fick en halv miljon för en dags jobb. Någon så här vansinnigt.
Ja,
och bara så här, det var toppen. Det räddade mig just då.
Ja.
Det är helt rimligt!
Det är rimligt.
Ja, alltså så här. Så bara, döm inte så jävla mycket. Det är väl fan dagens läxa att skicka med. Försök i alla fall.
Ja, jag tror det. Och det, jag tänkte på det där med när jag släppte första singeln nu i början på januari. Så var det så viktigt för mig att i alla fall fick en bra start, en bra skjuts. Så att jag hörde av mig till en del kollegor ibland, jag kommer absolut inte nämna namn. Och bara, hej, skulle du kunna bara dela på story och hjälpa mig att pusha nu? Jag har inte släppt på jättelänge och så. Och vissa gjorde det, och vissa sa att de skulle göra det, men gjorde det inte. Och det är så här, whatever. Men så var det vissa som inte ens svarade.
Mm.
Som jag känner väl, som vi kan, man kan vara tjenig så här. Och då tänker man så här, och det här har inte jag ens reflekterat till. För att Sofie då, som är min bästa coach privat.
Mm.
Hon bara, men hur hade du reagerat om någon annan hade gjort så till dig? Hade du hjälpt den personen?
Mm.
Och då tänkte jag så här, i vissa fall kanske inte. Därför man är så ängslig att om man ska göra något sånt så måste det rimma med en själv. Och man får liksom inte ta några risker. Och vi är så rädda för att om jag lägger ut någonting vad den artisten ska släppa. Hur kommer det påverka mig?
Mm, jag vet.
Alltså det är så...
Men det finns ännu värre.
Ja, det här är ju ganska mjukt.
Ja, jag vet. Men jag menar, man kan ta ett steg längre. Mm. Alltså, jag har gjort samma saker, bett folk dela. Och då känner man sig inte stor, alltså. Man känner sig liten då.
Man tigger.
Ja, men så är det ju. Men det är mänskligt. Jag fattar det helt. Och så kan det vara så att vissa inte gör det. Och sen några dagar senare så delar de om någon annans bekant.
Ja.
Och då är man bara så här...
Ja, man var inte cool nog.
Nej. Man var aldrig cool
och
nog.
Så känner jag ju generellt. Jag är inte cool nog. I Stjärnas stjärna så sa ju Renaida det. Det tyckte jag var så jäkla. Och hon är ju underbar. Hon sa till mig så här. Och det här, hon bara, jag har alltid sett på dig som lite töntig. Och inte särskilt cool. Men jag har verkligen ändrat uppfattning. Och då var jag så här. Oh my god. Det är faktiskt många ser på mig på det här sättet. Och det är lite roligt.
Mm.
Jag är inte. Jag är mycket coolare privat. Jag är outrageous privat, men i media så kan jag lätt bli väldigt så här mjuk och mediatränad och så. Och det är ju inte den jag egentligen är.
Fast du är cool nog för en emo möter en vän.
Och det är det viktigaste.
Så är det. Nästa då.
Mm.
Arne. Ja, och då är jag mest nyfiken på dina perspektiv gällande han och er relation och hans faderskap, hur de har förändrats med åren.
Faderskap.
Ja, men hur han har varit som pappa och er relation och så. För min del, min pappa, och det har varit en ganska bristfällig uppväxt får man säga, för att uttrycka det milt, så var jag nog väldigt beskyddande väldigt, väldigt länge och försvarade honom. Och sen så med åldern så var det som att jag varit mer nyanserad och kunde se bristerna mycket, mycket mer.
Ja.
Och sen ännu mer när jag själv fick barn nästan.
Ja, ja, ja.
Fast också, jag kunde också se mycket mer, men jag fick också en ödmjukhet inför hur tufft det är att vara förälder.
Ja.
Det var dubbelt det där alltså.
Det är väldigt dubbelt. Det var det jag försökte förklara i den här intervjun som jag gjorde för några år sedan, det här med hur jag ser på relation, vår relation som är verkligen tudelad. Som all-
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det livet är. Ena stunden så åkte han och jag till landet. Vi satt och lyssnade på musik, garvade, drog konstiga skämt och vi hade så jäkla roligt. Alltså, det var verkligen jag som var mest med honom på slutet. Så han var ju verkligen en rolig kompis på så många sätt. Och vi hade en jättefin relation på det sättet. Och jag kunde ringa upp honom ibland och imitera andra kändisar. Ett exempel när vi var... På den tiden när jag inte hade bil eller körkort så åkte jag buss ut i landet. Och så stod jag i Norrtälje där vid busshållplatsen och så ringde jag. Och pappa svarade alltid med sitt efternamn, vilket är lite härligt. Och jag bara, ja hej du, jag är på väg nu. Var är du någonstans? Ja, men jag står här vid busshållplatsen. Så jag är i Norrtälje, så jag är snart där. Det var att man tog buss ut i färjor och så. Blidö, där jag är uppvuxen. Mm. Men vet du vem som står bredvid mig? Nej! Magnus Härenstam. Åh, ge honom telefonen! Jag bara, absolut. Det gjorde han ju såklart inte. Så det var jag som var Magnus. Jag bara, hejsan, hejsan. Goddagens, goddagens. Åh, Magnus! Åh, hur mår du? Hejsan, hejsan. Ja, ja. Hejsan, hejsan. Ja, nu får du sluta. Och så det här höll vi på jämt. Så vi hade en väldigt sån skämtsam, rolig relation. Men vi hade inte en far- och son-relation på det sättet. Vi hade mer en väldigt kul så här, och vi kunde relatera mycket för vi var i ungefär samma bransch och så här. Men när jag fick barn så insåg jag liksom att det här med att vara förälder och ta barn till förskolor och hela den ansvarsbiten, det var ju faktiskt min mamma som gjorde. Mm. För vi bodde ju mest hos henne. Alla fester där jag kom hem dyngrak eller hade spytt i en buske eller var försvunnen i två dagar när jag var 16-15 och var hemma hos en kompis och så och inte ringt. Allt det lasset fick ju min mamma dra. Pappa gjorde aldrig det, för när vi var hos honom så var vi på landet. Och det var inte så att vi tog oss in till stan 10 mil med två färger, utan det var väldigt safe för oss och för honom. Så att jag insåg liksom att vi hade inte den far- och son-relationen som jag sa då hade behövt.
Har du varit rädd för att falla in i just det där själv som pappa?
Vadå?
Nej, men att föra vidare de grejerna som du upplevde kanske inte var så himla bra. Mm. Det här att det ska bli för mycket kompis och att du ska ha svårt att ta ansvar och att du liksom ska göra de misstagen du upplevde att han kanske gjorde.
Ja, ja, det är absolut. För mig har det varit viktigt till exempel det här med att våga visa känslor. Speciellt tänker jag för min son att det är viktigt att säga. Jag säger det varje dag till honom. Jag säger jag älskar dig. Det är så viktigt. Det sa min pappa också, men väldigt sällan. Men jag vet att han älskade mig. Det vet jag. Men det är viktigt att man får höra det. Och det är viktigt för döttrar också såklart. Och det säger jag ju till min dotter varje dag också. Det är någonting som är viktigt. Att våga visa det. Att våga prata med barn på ett sätt som låter dem få vara barn. Ansvarsbiten. Jag har ju kommer ju från en väldigt het temperatur. Hur säger man? Hetlevrad miljö. Med mycket prat, mycket höga röster.
Temperament.
Temperament heter det. Mm. Att försöka backa med det temperamentet, lyssna. Var engagerad i barnens liksom, hur de tänker, vad de, nu är mina barn börjar bli större, men så det har varit viktigt att låta mina barn, framförallt, och det här är viktigt, låta mina barn få vara de själva, att mitt jobb ska aldrig gå ut över mina barn så mycket som det gjorde för mig, att jag tänker inte exploatera mina barn på det sättet. Och det var lite annorlunda förr, för det fanns inte lika mycket kanaler till försvar då. Det fanns Svensk Damtidning och det fanns Hänt Extra. Men nu när en bild läggs ut så kan den spridas gånger 1000 på en millisekund. Och därför är det viktigt. Jag ser många influencers som har det här problemet. Liksom, att hur ska man visa upp barnen eller inte? För barnen växer upp och blir kändisar trots att de inte har valt det själva. Och det vill jag på något sätt inte ge mina barn. Sen tycker jag också att ibland kan man lägga upp en bild liksom så. Men inte hela tiden använda dem. För att jag var med om det och jag kände att den här identitetsgrejen började redan då. Att jag blev bara en slags ett tillbehör. Och så började det för mig. Jag fattade inte det då. Men det har gått upp för mig med åren att jag fick inte välja själv. Så att det är viktigt att man låter barnen få välja själv och så. Men det var de tiderna. Det är jag känner ingen ilska kring det idag. Mm. Absolut inte. Och jag fick också massa kul. Jag fick gå på revyer, farser, musikaler. Pappa gav mig så mycket musik. Han gav mig så mycket tillgång till underhållningsvärlden. Jag satt ju ibland när vi var premiär när jag var liten och bara gapade. Alltså jag älskade och se de här människorna på scen och jag kände direkt, jag vill upp, jag vill göra det här. Så att jag fick väldigt mycket och det är jag väldigt tacksam för idag. Mm. För det blev som att jag fick gratis studera performers. Hur de pratade, timing. Jag fick verkligen och det har jag haft en otrolig nytta av.
Mm. Alkohol.
Mm. Alkohol. Ja, det har ju en ambivalent inställning till.
Jag kan misstänka.
Ja.
Det säger jag för att jag har ju kunnat känna mig allt annat, så att jag bara utgår från det.
Ja. Nej, men jag är
nu ska jag vara ärlig här.
Ja, men jag kommer vara helt ärlig.
Härligt.
Jag kan, om man säger så här, jag kan verkligen egentligen inte dricka alkohol. Jag klarar inte av det. Dels för att jag är väldigt lätt påverkad. Så att om jag sitter på en middag med min tjej och dricker ett glas vin, då börjar jag liksom och Sofie bara, du sluddrar ju. Jag bara, nej det gör jag inte. Alltså det handlar nog inte om alkoholen bara, utan jag får sån feeling att liksom, för då släpper jag loss och tankarna skjuter åt alla håll. Så det är egentligen inte att jag är full då, men jag blir så fri i att jag behöver inte tänka så mycket. Och då kanske det låter som att jag är knäpp, I don't know. Så att jag blir väldigt påverkad av alkohol väldigt fort. Och sen har jag haft tendenser förut att jag kan dricka lite för mycket för snabbt, och då är min naturliga reaktion att bara gå rakt ut i skogen och spy. Och sen är jag färdig liksom. Vilket kanske är bra. Kroppen säger nej, du ska inte ha det här. Så att jag har haft svårt under åren att liksom ha relation till alkohol. Dels har vi haft alkohol i familjen. Så att jag vet ju att jag måste ta det lugnt. Man brukar prata om de här alkoholgenerna, om man ärver dem. Jag kan inte svara på det. Men jag kan svara på att jag har växt upp i en miljö där det har funnits alkohol. Och man måste tänka på det, tror jag. Men jag är ingen expert. Mm. Men jag älskar ju vin. Goda viner, jag tycker det är väldigt trevligt. Och har lärt mig med åren att det räcker att dricka i så fall ett glas. Och njuta av det, och sen behöver man inte mer. För det blir inte roligare.
Ja, du får ingen mer begär då liksom.
Absolut inte.
Nej.
Det är klart att om jag sitter på en beach club någonstans och dricker spritz och jättekul. Men jag hatar ju också att bli bakfull. Mm. För trots att jag kan dricka väldigt lite så kan jag bli jättebakis. Och ligga dagen efter och i fosterställning. Bara, så att nej, alltså egentligen så borde jag inte dricka alkohol överhuvudtaget. För att det blir ju inte bra. Någonsin. Och jag vet inte hur man ska liksom relaterat till det. Vi har en sån social acceptans till alkohol i Sverige. Nästan lite så här, om man inte dricker så är det konstigt.
Mm.
Varför är det så?
Ja, jag vet inte. Det känns som att vi är det enda landet som har det så också.
Ja.
Väldigt märkligt.
Men jag tycker det är tramsigt.
Man får inte röra folks alkohol. Det är liksom alla liksom så här heliga grej.
Ja.
Folk får taggarna utåt.
Och det är ju för att egentligen, om vi nu ska prata klarspråk, så är ju alkohol, om det hade införts idag, så vet man inte om det hade varit lagligt ens.
Nej, förmodligen.
Men folk får göra vad de vill, det är inte det jag säger. Men för min del så försöker jag hålla det där på en låg nivå. Mm. Och dricka när det känns rätt och när jag är glad. Min mamma sa alltid, drick bara i glädje, aldrig i sorg.
Drick för att må bra, inte för att inte må dåligt.
Ja, exakt. Mm. Så att,
ja, och sista då, på den här lilla leken då. Mm. Let's Dance.
Oj!
Hur minns du det?
Legendariskt.
Det gick bra för dig?
Nej, det gjorde ju inte det. eller? Nej.
Okej väl?
Ja, okej, både ja och nej. Alltså, Let's Dance var ju...
Du låter missnöjd.
Jag är missnöjd av den anledningen att det var ett program som jag kanske borde ha gjort senare i min karriär, eller inte alls.
På tal om svårt att säga nej till...
Ja, och jag sa ju nej.
Gjorde du det?
I början sa jag det.
Ah, okay.
Därför att det var Idol 2010 tog slut i december. Jag fick skivkontrakt direkt, vilket jag inte fick säga då, men det kan jag säga nu. Jag tog möte med skivbolaget redan innan det var slut. Och sen så när programmet var slut fick jag ett samtal av Let's Dance producent så, nu Weise, nu är det bara en månad kvar till Let's Dance träningen börjar. Jag bara, det skiter väl jag i, tänkte jag. Men du ska vara med. Jag bara, absolut inte. Jag kan inte dansa. Jag kan göra roboten kanske. Och kanske en moonwalk.
Han bara, det är det som är poängen, att du inte kan dansa.
Exakt. Och jag bara, nej men jag vill inte vara med. Nu har jag liksom slagit igenom här idag. Nu ska jag liksom försöka fokusera på att släppa en platta och hela det här tramset. Tramset. Men hela den resan liksom. Och då sa han så här, nej men du får 5000 per program. Jag bara, och du vet, kom ihåg, den här stunden har jag inte kunnat knappt betala min hyra. Jag har ingen jobb. Och du vet, Idol betalar ju inga miljoner direkt, utan tvärtom. Man är liksom punk. Så att egentligen så var 5000 program mycket pengar för mig. Men jag var så här, integritet. Håll i den nu. Nej, tacka nej. Och så ringde de efter någon dag. Du får 10 000. Och du vet, då börjar det liksom... Tänk om man går hela vägen. Och när man är 23 eller vad fan jag var. En hel säsong. Det blir pengar. Det är pengar som jag aldrig har sett förut. På mitt egna konto. Och då var det så här, nej. Sen blev jag erbjuden lite mer. Och då tackade jag.
Men säg nu.
Ja, nej men det var väl 15 eller något sånt där per program. Mm. Men... Det roliga var att jag tackade fortfarande nej då också. Och då var det så kul för att de skickade en bild och sa, ja, men det, du ska dansa med den här tjejen. Och då var det Sigrid Bernsson. Och jag var singel. Och det var så här, fick bilden va? Och jag bara, yes, jag är med! det var lite skämtsamt.
Jag behöver inga arvode.
Nej,
stryk pengarna!
Skit i pengarna! I'm in! Men ja, det var väldigt kul för vi hade väldigt roligt och
alla var kära i Sigrid då, så ja, det är lugnt.
Så var det ju verkligen, verkligen. Och det var fantastiskt kul att vara med på många sätt, för det var ett roligt program att göra. Men jag kände mig så dålig ibland.
Men varför stod det inga gnistor mellan er så, på så sätt då? Eller kanske gjorde det?
Nej, nej, utan det var, nej, men jag var så fokuserad på att det skulle gå så himla bra. Mm. Dansa, dansa, dansa. Men det gjorde ju inte det. Och hon försökte verkligen. Mm. Hon kämpade och kämpade. Och visst, det började bli bra. Men du vet, ta första programmet. Det var åter det här karaktären, Andreas Weiss, ska vara rolig. När Tony Irving sa, vad var det han sa? Först, och Sigrid hade sagt till mig, du får inte dra såna där skämt som du gjorde i Idol. Utan nu är det fokus på dans och var liksom... Mm. Jag bara, nej, det är långt. Och första programmet så kläckte jag ur med en grej. För Tony Irving hade sagt, det var ganska bra det där. Mm. Men jag måste börja säga det. Du måste stänga munnen. Du ser ut som du håller på att fånga flugor. När man är ny så räknar man ju steg. Så här, två, tre. Och du kan kolla på det avsnittet. Det ser jättekul ut. Och så kom jag backstage. Men jag fick ganska bra kritik. Och jag allmänäs bara, Andreas, det här gick ju jättebra. Första programmet och bra kritik från juryn. Och då blixtrar det till i mitt huvud. Sigrid ser det här. Hon ser att det är någonting på väg ut, en groda. Och jag bara, ska jag säga? Nej, men jag är ju Tourette, så jag måste ju säga det. Jag bara, ja tack, det gick bra. Jag är dock lite förvånad att just Tony ville att jag skulle stänga munnen. Och millisekunden efter fattar ju hela studion vad jag menar med det. Och alla liksom viker sig av skratt. Och det, när man drar sådana dräpare, det är klart, då får man skylla sig själv att ingen tar det på allvar.
Att man får en viss stämpel i
det. Ja, men Tony, han var ju den första att alltså, gråta och skratt.
Jag kan tänka mig det. Ja, så att, rakt in i hans vedbod.
Ja. Och vi garvade som fan åt det efteråt. Men det var lite så, och jag gillar ibland när det är på gränsen. Mm. Jag kollar ju bara på komiker som är verkligen där och nosar på det man egentligen inte får skämta om. Mm. tycker jag är kul. Men, nej, men det var en kul tid, men jag hade lite svårt att släppa loss, tror jag, och våga gå in i varje danskaraktär. Mm. Men ja.
Du, associationsleken är slut och du klarade av den med den äran.
Ja, vad bra.
Ja, och vi ska alldeles strax avsluta för idag. Mm. Men innan vi signar ut dagen så ska vi köra lite snabbfrågor.
Ja.
Och här får du vara snabb. Mm. Här får du inte bre ut ordet så länge.
Nej.
Kan du det?
Ja, jag ska försöka.
Vi provar. Mm. Paradrätt.
Mm. Njure med ris.
Vad missbrukar du?
Snus. Nej, kaffe.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min otålighet.
Ångesttrigger.
Ångesttrigger. Oj, vad svårt. Allt.
Så jävla ångestriden. När grät du senast?
Jag grät när jag såg The Whale.
Åh, vilken jävla film alltså.
Jag var helt...
Alltså, herregud!
Och det roliga är att den kommer ju krypande. Man börjar
alltså slutscenen här när han går, spoiler alert, när han går från soffan till sin dotter. Alltså jag känner mig överkörd av en långtradare efter.
Den, för att jag hade fått en tår lite under filmens gång, men tyckte fortfarande så här, men är det bara det här rummet liksom det utspelar sig? Och sen på slutet där så kommer en tsunami. Alltså jag satt och hulkade.
Ja. Och det är så mycket grejer att reflektera över och fundera över efter att jag och min morsa som såg den, vi bara, vad ska vi ens börja prata om? Det är för mycket.
Ja, nej, och vi gick ju till en bar, jag och Sofie, efteråt och bara satt helt tysta.
Jag vet.
Bara, vad fan har varit med om?
Ja, verkligen.
Så jag förstår ju att han vann Oscar. Jag är så glad att Brendan Fraser gjorde det.
Mm. Nej, topp 5 filmupplevelser någonsin skulle jag säga.
Absolut.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Kläder.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar här. Vi har snackat ganska mycket om den offentliga bilden ju.
Ja.
Men vad tror du? Om man säger liksom Andreas Weise till Lennart på gatan, vad tror du han tänker?
Han tänker nog... Jo, det är ju han... vad svårt. Det är ju han sångaren. Tror jag de tänker. Och i vissa fall... Ja, men det är väl det. Och sen så mycket, många gånger så ska de reflektera att det är han Arnes grabb.
Och om man säger till någon nära vän till dig, Andreas, vad tror de tänker då?
De tänker nog estradören, killen i gänget som livar upp stämningen, tror jag.
Då är vi framme vid vägs ände, poddens sista fråga som lyder. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Gud vad svårt.
Den här frågan, folk dröjer alltid vid den, men det finns otroligt mycket. Det är nog därför folk dröjer vid den också. Det är ofta man tänker så här, jag fattar inte det där, eller hur kan du gilla det där liksom så här.
Ja.
Men när man får frågan, då är det rätt svårt att svara på den på rak arm.
Det är jättesvårt. Man skulle kunna svara allt från att kommentera hatfullt på sociala medier.
Mm.
Att genuint ta sig tiden, gå in och skriva det som vissa människor skriver. Det kan jag inte förstå. För jag har själv suttit många gånger och nu vill jag skriva det här. Men alltid backat och bara, men hallå. Det är bara troll som gör sånt här.
Mm.
Men att faktiskt göra det, det kan jag inte förstå att folk gör.
Jag är enig. Mm. Och med de orden så säger vi tack för idag.
Tack själv.
Vad fint det var att ses igen.
Ja, detsamma. Väldigt kul.
Mm, jävla toppen intervju. Och det säger jag faktiskt från hjärtat. Det här var nog det bästa snacket jag har haft i den här podden på länge.
Vad roligt. Jag känner likadant.
Härligt.
Jag känner att jag fick precis som jag ville att det skulle vara.
Perfekt.
Ja.
Lycka till med allt och gå in och lyssna på Andreas nya grejer. De är toppen. Och alla älskade lyssnare, vi hörs igen nästa måndag. Puss, kram, hej då!